Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Jag ber om ursäkt för att podden inte kom upp igår måndag, men det var min födelsedag så jag hade väldigt mycket för mig. Så den kommer idag istället och idag kommer det handla om en tjuvkikare som kollar in genom fönster och spionerar på människor. Men det blir mycket, mycket värre än så. Och vi sätter igång med en gång.
Det finns en tjuvkikare i mitt grannskap, men han är inte en vanlig stalker. Mamma, frågade jag, varför stänger du igen draperierna? Våran granne har en tjuvkikare, svarade hon, medan hon kikade ut med ett öga i vintermörkret utanför. Jag visste inte direkt vad min mamma letade efter, men jag visste att hon var nervös, och det gjorde mig nervös. Jag var 8 år den julen, och orden tjuvkikare betydde ingenting för mig. Jag visste vad kikare var, och att man kunde kolla igen, men ordet tjuvkikare fick mig att tänka på galna ögon och en svart hatt. Och i mitt huvud så blev en tjuvkikare något slags monster som kröp igenom grannskapet och pressade upp sitt vita ansikte mot våra fönster om nätterna. Oförmögen att sova låg jag bevakade skuggorna från träden på min sovrumsvägg och försökte övertala mig själv om att de inte var tjuvkikarens alldeles för långa fingrar. Morgonen därpå fick jag vara med om någonting ännu mer skrämmande, i alla fall för mitt 8-åriga jag. Min mamma insisterade på att gå med mig till bussen, bara för att vara säker, sa hon. Men det var inte hon som skulle behöva uthärda retandet och skrattandet från mina klasskamrater för resten av skolåret. Det började så fort jag klev på bussen. Ett högt ropande. Mammas pojke! Mammas pojke! Och det kändes som att det aldrig skulle ta slut. Jag försökte ignorera dem och såg ut genom fönstret på skolbussen. Och jag såg någonting som fick mitt blod att frysa till is. Min mamma gick tillbaka hem ensam. Men det var en skepnad i buskarna som bevakade henne. En skepnad med en svart hatt och en sliten svart trenchcoat. Och när bussen körde iväg hann jag inte se om den hade de galna ögonen som jag tänkt mig. Men jag kunde verkligen föreställa mig att den hade det. Vänta, skrek jag. Stanna bussen, skratt och ännu mer rop. Mammas pojke blev ännu högre. Busschauffören ignorerade mig och i skolan kunde jag inte fokusera på någonting. Tänk om tjuvkikaren hade tagit sig in i vårt hus med de där långa, tysta fotstegen jag föreställt mig. Tänk om han hade virat sina långa fingrar runt hennes mun och dragit iväg henne. Tänk om, men jag andades ut en suck av lättnad när jag såg att min mamma tålmodigt stod och väntade på mig vid busshållsplatsen den eftermiddagen. Och istället för att försöka undvika henne fattade jag tag i hennes hand och kramade den hårt. Det fanns värre saker är mina klasskamrater som retade mig där ute, insåg jag då. Saker som gömde sig i buskarna och smög omkring i mörkret om nätterna. Saker som en tjuvkikare. Den kvällen stängde jag av ljudet på mitt videospel och lyssnade på min mammas konversation med en av hennes vänner på våran gata, Ellen. Tydligen hade Ellen kommit ut i duschen och fått syn på en man i en svart hatt och en svart trenchcoat som rotade runt i hennes byrå. Varför någon skulle vilja stjäla kläder från en kvinnas garderob förstod jag inte då. Men Ellen verkade väldigt upprörd över det. Men om tjuvkikaren var någonting som jag hade föreställt mig så skulle jag också varit väldigt upprörd. Min mamma erbjöd Ellen att sova hos oss för natten. Men jag suckade av lättnad när hon tackade nej. Ellen luktade starkt av rosor och frågade mig alltid om jag ville leka med henne. Polisen hade parkerat utanför hennes hus, sa Ellen till min mamma. Och förutom det så skulle Kristin komma hem snart. Kristin var kvinnan som bodde tillsammans med Ellen. Men jag förstod inte riktigt då hur de kände varandra. Min mamma gjorde det bästa för att trösta och lugna ner våran granne innan hon la på luren. Åtminstone har det inte skett några mer våldsbrott, sa hon i en låg röst. Jag kunde inte höra Ellens svar. Det lät som att hon kyssade min mamma och försökte lägga på snabbt. Min mammas ord var långt från tröstande. Hur visste hon att tjuvkikaren inte hade flera döda kroppar ute i skogen vid parken? Och att följa efter människor och bryta sig in i deras hem kanske bara var början. Tjuvkikaren kanske bara värmde upp. Och varför sa hon fler våldsbrott? Hade det här hänt förr? Var det här någonting normalt som vuxna hanterade? När jag var 8 år hade jag ingen aning. Jag drog för mina egna draperier den natten, bara för att vara säker, som min mamma hade sagt. Men det gjorde det inte lättare att somna. Speciellt när jag hörde konstiga blöta ljud mot fönsterrutan. Och det lät verkligen som en tunga. Jag satt mig rätt upp i sängen. Och vad den var som var där ute började skrapa sina långa fingernaglar mot glaset. Mamma, viskade jag. Ljuden blev högre, frenetiska och nästan hungriga. Och vilken minut som helst skulle den bryta sönder mitt fönster. Mamma, skrek jag. Och min mamma skyndade sig ur sin säng. Och jag hörde henne komma springandes in i mitt rum. Och vad den var som var utanför mitt fönster försvann direkt. Min mamma såg mig peka mot de fördragna draperierna och drog bort dem. Med ett baseballträ i handen redo. Men det fanns ingenting där ute förutom mörker. Tjuvkikaren, flämtade jag ut. Min mamma stack ut sitt huvud och letade efter minsta bevis. Medan hon rynkade på ögonbrynen. Älskling, är du säker att du inte bara hade en mardröm? Jag skakade på mitt huvud. Kunde hon inte se salivet som var kvar på fönsterrutan? Nåväl, jag ringer och berättar det för polisen. Men jag vill inte att du ska oroa dig. Polisen är där ute och letar efter skurken. Och de kommer fånga honom. Jag tänkte på hur snabbt vad den var som varit utanför mitt fönster hade rört sig bort när min mamma kom. Tvivlade på att polisen kunde röra sig så fort. Jag sov i min mammas rum den natten. Hon försäkrade mig konstant om att det bara var en dröm. Men jag märkte att hon hade baseballträt precis bredvid sitt nattduksbord hela natten. Nästa kväll kom Kristin gråtandes till våran veranda precis före midnatt. Alla introducerade henne som Ellens vän. Men till och med när jag var 8 år visste jag att det var mer än så. Det var hur Kristin rörde vid Ellens rygg när de kom över för mammas fester. Eller hur de skrattade åt varandra och berättade klart varandras meningar. Jag satt och tjuvlyssnade från toppen av trappan på övervåningen. Och från vad jag hörde så hade Ellen försvunnit. Och Kristin var säker på att det var tjuvkikaren som var skyldig. Polisen hade stått parkerad utanför Ellen och Kristins hem tidigare på kvällen. Men lämnat sin position efter att jag hört tjuvkikaren och bett mamma ringa polisen. Och min mage knöt sig. Jag var delvis skyldig till Ellens försvinnande. Tjuvkikaren kan ha planerat det hela tiden. Att skrämma mig, distrahera polispatrullen och sen bryta sig in för att ta Ellen. Tillbaka i mitt rum greppade jag tag i min fickkniv och höll den så hårt tills mina knogar blev vita. Precis som jag sett i filmer. Och svor att jag skulle ge den där tjuvkikaren vad han tål om han kom efter mig. Men det hände inte. Efter Ellen försvann så slutade vi alla se till tjuvkikaren i området. Polispatrullerna försvann eftersom att de inte längre behövdes när ingen ringde dem. Och de lämnade tomma fönster i hemmet som Kristin och Ellen hade delat. Och de stirrade på mig anklagande när jag passerade hemmet. Och Kristin friades som oskyldig i rättegången om Ellens mord. Men hela erfarenheten gjorde henne illamående. Och ingen var förvånad när hon flyttade och inte berättade för någon vart hon flyttat. Jag tänkte inte på henne något mer förrän några år senare. När jag och mina vänner testade vår första cigarett i ett gammalt hopfallet skjul vi hittat i skogen bakom en park. Det första blosset fick mig att hosta och luta mig framåt. Men kraften av min fot när jag stampade ner den gick rakt igenom det ruttnande golvet i skjulet. Och det fanns en stege under. Den ledde ner till en tom källare av cement som förmodligen hade varit förseglad i flera år. Men lukten där nere var så bekant. Ellens rosparfym. Jag rös, kom på en dålig ursäkt och skyndade mig hem. Det kändes som att jag behövde berätta för en vuxen vad jag hade hittat. Men vid laget jag nådde min ytterdörr så hade jag ångrat mig. Om jag berättade om skjulet skulle jag behöva förklara vad vi gjorde där. Och jag ville inte att mina vänner skulle hamna i problem med sina föräldrar. Jag kunde fortfarande känna lukten av den äckliga cigaretten på min andedräkt och mina kläder. Och tänk om de vuxna också kunde känna det. Och bortsett, jag hade inget riktigt bevis. Bara en bekant parfymlukt. Så jag bestämde mig för att gömma mina kläder i botten av tvätthögen. Ta en dusch och hålla munnen stängd. Min familj flyttade några månader efter det. Och jag glömde helt bort tjuvkikaren och mitt fynd i det gamla skjulet. Tills igår natt, när någonting hände som fick mig att minnas. Jag hade gått och lagt mig tidigt, men vaknade av att min fru skakade liv i mig och viskade i mitt öra. Älskling, jag tror det är en man i buskarna bredvid vårt hus. Jag sköt upp i sängen och fattade tag i mitt baseballträ jag alltid hade bredvid mitt nattduksbord. Greppet kändes kallt i min hand medan jag sprang ut på verandan. Jag slog på vår utebelysning och hoppade ut. Hallå, ropade jag och hoppades att jag lät mer skrämmande än vad jag kände mig. Vem är där? Men jag fick inget svar. Men jag kunde känna någon tittade på mig. Och jag kunde inte hjälpa att tänka på de stora läskiga ögonen från min barndoms mardrömmar. Enorma, blodsprängda och galna. Ögonen av en tjuvkikare. En kall svett började formas på min panna när jag rasslade till den första busken med mitt baseballträd. Hoppades, nej bad, att jag inte skulle se någonting hemskt som tittade tillbaka på mig i en trenchcoat och en svart hatt. Min fru Kim stod i köket med en hand på en kökskniv och den andra på hennes telefon, redo att ringa polisen. När jag närmade mig den tredje busken hörde jag Kim skrika. Ingenting gömde sig i buskarna, men när jag vände mig om såg jag en lång skugga snabbt fara över våran baksida och försvinna bland träden och staketen. Och skepnaden jag hann se hade på sig en smutsig trenchcoat och en väldigt familjär svart hatt. Vi ringde polisen direkt och de berättade att det inte hade rapporterats om någon stalker i närheten. Men de skulle öka polispatrullerna i området. Det fanns inte mycket mer än så.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vad de kunde göra, så jag bestämde mig för att ta det i mina egna händer. Vad som störde mig mest var att tjuvkikaren jag hade sett såg identisk ut som den från mina mardrömmar från när jag var liten. Det kunde inte ha varit möjligt, men ändå. Jag fylldes av skräckinjagande minnen och jag gjorde någonting som jag lovat mig själv att aldrig göra. Jag började göra research på mina grannar från när jag var liten på sociala medier. Kim hade somnat igen och snarkade lätt i vårt sovrum som låg bredvid mitt kontor. Alla dörrar var låsta. Och jag hade mitt baseballträ bredvid mig. Men inget av det fick mig att känna mig säker när jag läste igenom informationen jag upptäckte. Det verkade som att alla mina barndomskompisar hade vanliga liv. Vissa hjärtesorger, vissa glädjebesked och mycket drama. Vissa hade haft problem med polisen eller så hade de strålande karriärer. Och nästan alla historier jag hittade var samma sak. Men familjerna som hade bott på Bäckvägen, min gamla gata, hade en helt annan historia. Ellen var inte den enda som hade försvunnit. Över de senaste 20 åren hade det tillkommit 5 försvinnanden och 5 oförklarliga dödsfall. Någonting hemskt hände i mitt gamla bostadsområde. Skräck fyllde min mage som en kall sten. När jag började tänka på deras hus, deras ansikten, deras leenden och hur vi brukade hälsa på dem när vi jobbade i gården. Jag letade upp Bäckvägen på kartor-appen i min telefon. Och det hemska mönstret blev uppenbart. Den hemska oturen som hemsökte min barndomsgata gick från vänster till höger. Och det började vid Ellens hus. Trots att nästan alla från min gata hade flyttat över åren efter Ellens försvinnande, så förblev mönstret samma. Någon eller något förstörde våra liv ett åt gången. Och min familj var näst på tur. Jag ringde min mamma direkt, men hon svarade inte. Och det var oroväckande nog i sig själv. Min mamma hade alltid telefonen bredvid sig på full volym, dag och natt. Och hade den alltid på nattduksbordet när hon sov. Jag väckte King, gav henne hennes kappa och tog henne ner till våran bil. Jag förstod att min förklaring och vad som pågick var svår att förstå. Men om jag hade rätt så var hon inte rädd nog jämfört med vad hon borde vara. Jag körde med vita knogar i tystnad och körde upp på min mammas uppfart på 1,5 timme på en bilväg som skulle tagit mig 2. Varje lampa i huset var tänt och gardinerna var isärdragna i vardagsrummet och fönstret stod öppet och släppte in nattluften. Jag skyndade in med baseballträt i ena handen. Kim och jag letade igenom min mammas hus igen och igen, men det fanns inget tecken på henne. Min mammas säng var en enda röra och jag kunde redan föreställa mig hur saker kunde ha hänt. Mannen i svart kunde ha smygit in genom det öppna fönstret, tippat upp på övervåningen, tryckt en kloroformtrasa mot hennes mun och släpat ut henne genom bakdörren in i skogen. Min mammas telefonbok låg öppen på hennes nattduksbord. Jag öppnade upp den och hittade direkt vad jag sökte. Hon hade haft kontakt med människorna från Bäckvägen. Och jag hade minst 5 telefonnummer jag kunde försöka ringa. Medan Kim gick ner på nedervåningen och stängde igen fönstren och kollade att allting var låst, ringde jag min före detta grannes telefonnummer i ordningen de var nedskrivna. Hallå? Mumlade en man på den fjärde ringsignalen. David, det här är Liam Månsson. Du bodde på Bäckvägen under 90-talet, eller hur? Liam, den smala killen vid slutet av gatan. Hör på Liam, har du någon aning om vad klockan är? Jag ska jobba imorgon. Jag vet och jag ber om ursäkt, men min mamma är försvunnen, vädjade jag. Jag behöver veta vad du vet. Klick. Nästa nummer var inte ett som jag hade ringt om jag hade ett val. Kristin. Trots att jag bara var ett barn vid tiden kände jag fortfarande skuld över hur alla hade behandlat henne när Ellen försvann. Hon svarade direkt. Det här är Lia Månsson, sa jag snabbt. Min mamma är försvunnen och jag... Så det är sant, sa Kristin och drog efter andan. Det finns verkligen ingen utväg. Ingen utväg från vad? Från vad alla på Bäckvägen gjorde när du bara var en bebis. Vad pratar du om? Hör på min mamma. Lyssna, ropade Kristin i luren. Och jag satt mig ner på den kaotiska sängen och gjorde som jag blev tillsagd. På den tiden så var det en luffare som bodde i ett skjul i skogen som hette Thomas Claesson. Thomas var, hur ska jag säga det här? En snuskig och konstig gammal man. Han sa vulgära saker till varje kvinna och tjej han såg. Och ibland brukade han följa efter oss när vi var på väg hem. Han tyckte det var roligt att skrämma oss, tror jag. Och han tjuvkikade på varje kvinna på Bäckvägen varje natt. Han brukade smyga upp till våra fönster. Och till och med smyga in i våra hem. Och lämna spår av att han har varit där. Bara för att vi skulle känna oss osäkra. Polisen brukade jaga iväg honom. Men utan något fysiskt bevis så kunde de aldrig hålla honom inlåst länge. En dag närmade han sig Ellen medan hon jobbade i trädgården och började säga alla hemska saker till henne. Han kom så nära att hon kunde känna hans hemska andedräkt på hennes ansikte. Och när han försökte röra vid henne, Kristin pausade. Du måste förstå hur rädda vi var för honom på den tiden. Alla var vid sin bristningsgräns. Vi bara ville att han, mannen vi kallade Snusk Thomas, skulle försvinna ur våra liv. Och det är därför Ellen slog honom i huvudet med spaden hon stått och jobbat med. Han föll ner på marken hårt och började blöda. Han började svära att han skulle stämma henne på allting hon hade. Så hon slog honom igen och igen. Och David kom springandes över gatan. Och din mamma hörde också skriken och kom. Och till slut gjorde alla andra det också. Ingen var chockad eller skräckslagen av vad Ellen hade gjort. Vi kände lättnad. Snuskiga Thomas Claesson var äntligen borta från våra liv och ingen skulle sakna honom. Vi begravde honom i skogen bakom hans skjul och vi berättade aldrig för någon. Oj, det är hemskt. Men vad har det här med att göra att min mamma är försvunnen? Förstår du inte? Snusk Thomas vilar inte i frid. Han söker sin hämnd och skadar våra familjer en för en. Ytterdörren öppnades på nedervåningen. Vart var Kim? Jag hoppade upp på fötter, fattade tag i mitt baseballträ och sprang ner för trapporna. Min mamma kom just innanför dörren. Hon hoppade till när hon såg mig. Liam, vad gör du här? Jag fick just ett samtal från sjukhuset och de sa att du hade blivit inlagd på akuten. Men när jag körde hit såg du Kim när du kom in, sa jag medan jag fattade tag i min mammas axlar. Nej, borde jag ha gjort det? Hon lät förvirrad. Vad är det som händer? Hoppa in i bilen. Vi ska besöka Thomas Claesson. Min mammas mun droppade ner på golvet. Jag pratade med Kristin, mamma. Jag vet allting och jag förstår. Vi måste avsluta det här. Vad den blev av Thomas Claesson så tror jag att den har Kim. Himlen började ljusna utanför när vi körde upp på den tomma parkeringen vid parken vid skogen 2 timmar senare. Men den tjocka dimman gjorde allting grått och det fick gatubelysningen att se spöklik ut och skogen såg nästan hungrig ut. Vi kunde inte se mer än bara några meter framför oss och varje ljud i skogen fick oss att hoppa till. Jag höll i min mammas hand när vi gick in i osäkerheten mot skjulet där jag rökt min första cigarett, ovetandes om att ett monster som fyllt vårt grannskap med skräck var begraven bara ett stenkast bort. Min mammas hand skakade till och hon pekade mot gräsplätten bakom skjulet där de begravt honom. Jag tryckte ner min spade i marken som jag tagit från hennes garage och började gräva. Jag kände knappt av blåsorna som formades på mina händer. Mitt huvud var alldeles för fyllt av skräckslagna bilder på min fru som drogs in i skogen i omänsklig fart. Och den där hemska, väldigt verkliga möjligheten att en död, pervers ande tog ut sin hämnd och hade tagit bort henne från mig för alltid. Bladet på min spade träffade någonting som inte var jord. Vi begravde honom i en gammal resväska. David sa att det skulle hålla borta djuren från platsen och liket, stammade min mamma fram. Den svarta plasten på resväskan var sliten men intakt. Jag skyfflade bort mer jord från den och såg att dragkedjan fortfarande var nästan stängd. Skulle en benig hand skjuta upp i jorden och fatta tag i min vrist medan jag försökte öppna resväskan? Jag tvekade. Sen tänkte jag på Kim och gav min mamma bilnycklarna. Om någonting händer mig, mumlade jag, spring och se dig inte bakåt. Min mamma skakade på sitt huvud med tårar föll ner för hennes kinder. Någonting rörde sig in i dimman i skogen och vi båda hoppade till. Det kan ha varit en uggla eller ett rådjur. Men budskapet var tydligt. Jag behövde skynda mig. Till min förvåning så funkade fortfarande dragkedjan. Dimman började vira sig runt min mamma och mig. Som att den levde medan jag öppnade upp resväskan. Och Kims livrädda ögon stirrade upp på mig. Hon hade tvingats ner och vridits och vänt för att få plats i den lilla väskan. Och hennes armar och ben hölls på plats av det ruttnande liket som låg där i. Ett lik som hade på sig vad som fanns kvar av en svart hatt och en smutsig trenchcoat. Liket av snuskiga Thomas Claesson. Med ett skrik hoppade jag ner i hålet och vred upp de likstilla fingrarna som höll fast min frus armar. Jag tog tag i henne under hennes armhålor och drog henne upp ur hålet medan den ögonlösa dödskallen flinade upp mot oss. Och under nätterna var snuskiga Thomas en hämndlysten ande som uppenbarligen var väldigt stark. Men vid dagtid var han bara ett ruttnande skelett i en resväska. Jag höll om Kim. Hon kunde inte tala för hon var för rädd. Men jag visste att hon skulle göra det när tiden kom och hon lugnat ner sig. Min mamma lyfte upp de andra verktygen vi hade tagit från hennes garage. Kol och tändvätska. Hon slängde dem båda i hålet i resväskan. Bad en bön och släppte en tändsticka. Vi stod där runt hålet och såg det förflutna brinna upp och hoppades att det skulle förlåta oss. Hoppades att kanske Den här gången så skulle det inte komma tillbaka för att hemsöka oss.
Och där var Storytime slut för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Jag tyckte det var lite spännande och lite speciellt jämfört med vad jag har berättat förr. Och Storytime är tillbaka på torsdag igen. Tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.